Men frågan var om inte särskild vikt lades just här i Indien i en tid när indierna själva började släppa på sin restriktiva hållning till utländska investerare. Och då det gäller för svensk del att återupprätta något av det förlorade anseende vi har här efter den beramade Bofors-affären som i Indien, i alla fall officiellt, anses som överspelad. Även om Nobel Industrier klokt nog avstod från att exponera sina produkter i anslutning till de seminarier som anordnades.
Fill it with the fruitful result. To the benefit of the further cooperation between India and Sweden. I hereby declare the seminar Meet Sweden Industry open. Thank you and good luck.
Indiens stora tillgång, samtidigt som det naturligtvis är en börda, är den stora befolkningen som egentligen ingen exakt vet hur stor den är. Strax under 1 miljard är en kvalificerad gissning. En befolkning som fortfarande arbetar efter urdomliga metoder, förevisat för kungaparet vid ett hantverksmuseum.
Det börjar förstås med veverierna, där jag också blir imponerad av den oerhörda kvalitet i de här textilerna. Som görs på de här traditionella gamla vävstolarna. Och det innebär en enorm styrka. Så att det fanns något på 25 000 olika vävare i Indien. Och då har de sin lilla egen utkomst av detta. De klarar sig. De gör sina egna kläder. I norra Indien till exempel, som var till och med väldigt duktiga på att veva också. Och den kvaliteten som de kunde klara av med de här enkla trepinnarna som man flyttar fram och tillbaka. Det var otroligt. Det var det kanske inte riktigt hade tänkt på.
Barnarbete är annars en vanlig företeelse i Indien, och genomgående är nog bristen på respekt för människoliv den sorgliga biten i det här landet. Och sämst ställning har kvinnan, som redan vid födseln upptäcker sitt ringa värde. Helt sonika kan det nyfödda flickebarnet placeras ut mitt i gatan för att bli överkörd eller sättas ut i korg i hopp om att någon annan ska ta hand om det oönskade knytet. Bakgrunden är systemet med hemgifter som ruinerar många familjer. Moder Teresa har därför startat ett antal barnhem, varav ett ligger utanför New Delhi, där oönskade flickebarn tas om hand för att adopteras vidare till barnlösa par i väst. Och hit kom drottningen för att informera sig om verksamheten.
Jag beundrar föräldrarna som gör det, som adopterar ett barn, för att också hjälpa barnet. Och det är ett stort steg, ett stort ansvar de tar. Så det är beundransvärt att de gör det.
Sällan illustreras den gamla sanningen om journalister och fotografers flockbeteende bättre än just vid statsbesök. Och redan efter andra dagens programpunkter var det dags för första presskonferensen dit både svensk och indisk press var bjuden. Några heta ämnen kom dock aldrig upp i det öronbedövande crescendo en flock gråsparvar bjöd på i svenska ambassadens trädgård. Mest handlade om vad kungaparet tyckte om Indien så här långt.
Det är väldigt svårt att uttala mig, därför vi har det här andra dagen. Och vi har haft ganska fullt program när det gäller protokollära saker, och jag åkte i bilar till och från olika kontor, konsertsalar, hotellsalar där vi har suttit och lyssnat på föreläsningar. Så jag har inte hunnit med att känna så mycket av den indiska atmosfären.
Känns det som en oerhörd brist att man inte får se annat än just officiella komma ut och möta den vanliga Indien, vilket i och för sig måste vara svårt, men ändå.
Jo, men vi har en tjock bok här som programmet inte är slut än, utan vi åker vidare imorgon till Agra och Taj Mahal, och sen så åker vi vidare till Jaipur där vi ska få uppleva saker och ting, har en känsla av.
Och visst var det säkert en upplevelse även för en rutinerad resenär som kungen att få stifta bekantskap med ett av världens 7 underverk, det bländande byggnadsverket Taj Mahal.
Ja,
helt.
Kunga far vill inte sitta ner på
bänken.
Snälla kung.
Absolut, en
lär. På ensam resa i Indien.
Please. Får vi blickarna
hit? Det tror jag. Det är många. Jag rekommenderar. 9, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
tack för hjälpen.
Men någon närkontakt med Medelindien handlar inte om här heller, och vilket statsbesök ger egentligen tillfälle till det? För vem vill väl visa upp sitt ostädade, obäddade sovrum när man får gäster? Istället fick kungaparet se innanmätet i detta gravmonument, vilket det faktiskt är, till minne av stormogulen Shah Jahans favorithustru Mumtaz, som vid 39 års ålder 1631 dog i barnsäng. Hela härligheten är byggt inom synhåll från mogulens palats, så att han när som helst ska kunna se sin frus grav. Men rätt snart visade emellertid mogulen oroväckande tendenser vad det gäller hans förståndsgåvor, varför sonen spärrade in honom i en fängelsehåla i palatset där han sedermera dog, fortfarande med utsikt över sin frus sista boning. Men innan fängelsevistelsen hann stormogulen också med att bygga en helt ny huvudstad för sitt rike, Fatehpur Sikri, varifrån alla fick flytta efter bara 20 år när vattnet i brunnarna förgiftats. Idag verkar i alla fall vattnet vara rent nog att bada i.
Och det är klart att vi är ett stort land, en stor kontinent som alltid innebär, och den kulturen som vi mötte är ju helt annorlunda. Man får vara i en väldigt, vad ska jag säga, man blir lite tagen på något sätt och överväldigad över allt man ser. Både av elände, men jag försöker alltid plocka fram några intressanta bitar, och det är den nya kulturen som trots allt finns i bakgrunden, i botten av det hela, som man inte får glömma bort. För att om inte finns den här kulturen så är det fattigt, men i och med att de har kulturen så tror jag fortfarande det är ett riktigt land.
Ett särskilt rikt land är däremot inte Bhutan, som kungaparet reste till omedelbart efter Indienbesöket. Ett litet land mitt emellan de två jättarna Kina och Indien i Himalaya-massivet med bara drygt 600 000 invånare, och som fortfarande är relativt slutet mot omvärlden. Här togs kungaparet emot av kung Wang Chuk, som trots utbildning utomlands eller kanske just därför kämpar hårt för att behålla landets särart. Bland annat är oron stor för vad TV:s påverkan kan innebära, varför detta medium är förbjudet, även om kungen själv håller sig med ett alldeles eget videoteam.
Jag har en död som gick uppfylldes, det kan man säga. Det är något som jag alltid har önskat, att komma upp i de här bergstrakterna. Kanske inte specifikt just det här lilla landet, men jag fick ju möjlighet att, vad ska jag säga, bli introducerad i det här landet av då gamla Bengt Nordqvist, Arvid Nordqvist, affären. Och han berättade mycket om det, han var mycket intresserad, och därmed fick jag den där första, så att säga, introduktion och inblickar, och sen så blev jag så fascinerad, sen var jag helt enkelt tvungen att åka dit.
Det var 20 mil upp och ner för bergssidor, och man fick förstora sällskap för att kämpa mot höjdsjuka och under ganska påvra förhållanden. När gör man om en sån resa?
När man gör om en sån? Ja, när man har tid förstås.
Det var ingenting som avskräckte?
Nej, absolut inte tvärtom. Det är väl en underbar upplevelse faktiskt. Det var verkligen underbart vackert, alltså. Det är storslaget och intressant. Och det är mycket, men det är svårt att kanske... Ja, man måste uppleva det helt enkelt. Man får flyttas tillbaka i historien. De lever i ett eget tillbakadraget liv uppe i en avskild bergstrakt, och det är fantastiskt. Bravo!
Avslutningsvis från den här resan bilder från en tuff passage på 4700 meters höjd.
Ska vi göra en adventsrosett på den? Ja? Försök. Får vi se om det går.
Ja, men det
är...
Ja, du har ju det.
Du har det, Sof.
Gör du det?
Jo, det är
det. Ja, egentligen.
Jo, Carl.
Du är mycket bättre
i det. Nej, inte bra för det. Vad är det? Nej.
Och vilken stug är det idag?
Mamma, den kommer åka av lika snart.
Adventsrosett. Vad händer vi då?
Gör inte det, mamma.
Vad ska vi göra?
Nej, men nu går hon, mamma. Nu går hon.
Ja, nu går hon. Nu är det för sent.
Men den kommer åka av oss.
Men det är det som är så härligt, va? Det är jättefint.
Och så är då ytterligare ett år lagt till rullorna. Och hovstallets vagnpark rycker ut för att transportera kungen, drottningen och barnen vidare mot nya mål. Vi på Kanal 1 önskar familjen god fortsättning på det nya året.
Söndagen den 26 januari 1947 så startade från bana 4 på Kastrup i Köpenhamn ett holländsk Dakota-plan med 21 personer ombord, 15 passagerare och 6 besättningsmän. Planet störtade omedelbart efter starten och samtliga omkom, däribland Sveriges arvförste, 40-årige Gustav Adolf. I januari 1993 så hade TV ett minnesprogram om arvfursten. Vi hör i det vår nuvarande kung Carl den 16 Gustav minnas sin pappa trots att han bara var knappt, han var inte ett år ändå. Han har nämligen studerat honom, studerat filmer och läst mycket om honom för att kunna ställa upp för den här intervjun. Någonstans i programmet så hör vi också den enda inspelningen med arvfursten Gustav Adolf. Han talar då till scouterna.
Vid Stockholms norra infarter. Numer öde och tomt, förutom de tillfällen då regeringen representerar eller har sammankomster här ute. Men annat var det för dryga 40 år sedan. Då sköt det här slottet av liv när fyra prinsessor och en lillprins gjorde omgivningarna osäkra med sina upptåg. För här ute valde Sveriges arvfurste vid den tiden prins Gustav Adolf att bosätta sig och låta sina barn växa upp. Och det här ute större delen av den här filmen som ni snart ska få se utspela sig. En i många stycken unik film faktiskt, baserad på vår nuvarande kungs privata filmer och aldrig tidigare visat material ur Sveriges televisionsarkiv. Och som tillsammans ger en bild av i första hand vår kungs far, som om han levat faktiskt än idag skulle kunna varit vårt lands statsöverhuvud. Men också ge ytterligare en dimension till den existerande bilden av Carl den 16 Gustav, hans bakgrund, uppväxt och inte minst de egenskaper och intressen som gått i arv från far till son. Vår historia börjar den 7 juni 1946.
Jag döper din Carl Gustav, Folke Hubertus
i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Efter 12 års väntan och 4 döttrar nedkommer så prinsessan Sibylla med en pojke, och lättnaden och glädjen hos hertigparet på Haga är påtaglig när lilla Carl Gustav bärs fram i storkyrkan för att döpas. Nu har de båda äntligen uppfyllt det som förväntas av dem, nämligen att föda fram en tronarvinge. Och familjelyckan är fullständig. På Röda Kvarn i Stockholm har de bleknande minnena av beredskapsåren reducerats till en kärlekshistoria med Maj Zetterling och Alf Kjellin. På NKs leksaksavdelning upplever man en julrush av sällan skådat slag. Och Disneys figurer utnämns till årets julklapp. Då, mitt i tomtebolyckan den 26 januari 1947, sker det otänkbara. Ett holländskt Dakota-plan på väg från Amsterdam till Stockholm störtar omedelbart efter mellanlandning i Köpenhamn. Och samtliga ombordvarande dödas ögonblickligen, däribland Sveriges arvfurste, prins Gustav Adolf.
Tragedi förstås, självfallet. Stor familjetragedi för min mor och då för mina systrar som var ju äldre. Så de hade haft tid att uppleva honom. Och på något underligt sätt på den tiden så man bearbetade inte sorg på samma sätt som man gör idag. Och det innebar att min mor och i den omgivning hade en känsla att man inte skulle tala så mycket. Man skulle inte återuppväcka minnet på något sätt. Va? Så att vad jag minns, så minns jag väldigt lite helt enkelt, tyvärr. Man talar helt enkelt inte så mycket om min far inom familjen. För att det var lite som något som man inte ville störa. Och det fick jag också, när jag kände det i alla fall, att det här var något som man skulle liksom låta vara. För att inte, om man kände på det sättet att man inte ville störa min mor med att fråga för mycket och återväcka minnena på något sätt, va? De tragiska minnena.
Prins Gustav Adolf föddes på Stockholms slott den 22 april 1906 som äldste son till Sveriges dåvarande arvfurste sedermera Gustav den VI Adolf och hans gemål prinsessan Margareta av Storbritannien och Irland. Regent var Oscar den andre, och för första gången kunde 4 generationer Bernadotte samlas på en och samma dopbild. Något som skulle komma att inträffa en andra gång 40 år senare. Edmund, som prins Gustav Adolf kort och gott kallas i den trängre familjekretsen, får snart syskon. I juni 1907 föds prins Sigvard och i mars 1910 prinsessan Ingrid. Och för den lilla familjen är det här en sorglös tid. Somrarna tillbringar man på Sofiero och Drottningholm, medan nordvästra flygen på Stockholms slott blir vinterboning. Under 12 föds så det fjärde barnet, prins Bertil, och föräldrarna börjar tidigt anordna barnbjudningar, allt för att barnen ska få lekkamrater, och stundtals går det ganska vilt till.
Vi hade mycket trevlig barndom just på Sofiero, därför att vi trivdes bra där. Och jag kommer mycket väl ihåg min äldsta bror. Han var alltid snäll och vänlig. Det får jag säga.
Tog han ett stort ansvar för er andra?
Ja, det kan jag inte svara på om det var just det han gjorde. Men vi var goda vänner i alla fall. Ibland så slogs man och så som alla andra barn.
Fick ni syskon en relativt fri uppfostran för att vara på den tiden?
Ja, kan man nog säga. Vi spelade krockigt och sådana här saker. Och spelade fotboll lite grann.
Under de många utflykterna och upptågen blir prins Bertil och prinsessan Ingrid allt mer oskiljaktiga. Medan deras äldste bror Gustav Adolf tyr sig till sin mor. En tillgivenhet snuddande nära dyrkan. Hon blir en av de få prins Gustav Adolf har fullt förtroende för. 1916 föds så Karl Johan och familjen är fulltalig. Men lyckan varar bara i 4 år. 1920 avlider prinsessa Margareta efter en kort tids sjukdom. Och prins Gustav Adolf förlorar som 14-åring sin mor och bästa vän. En förlust som satte djupa spår. Och de drag av otillgänglighet och strävhet som senare blir utmärkande för prinsen grundlades sannolikt när han vid en så känslig tidpunkt i livet förlorade sin mamma. Samtidigt pågår i Sverige den industriella uppbyggnaden. Arbetarklassens miserabla levnadsstandard höjs i takt med att fackföreningsrörelsens inflytande ökar. Medan kungens reella makt beskärs när nu parlamentarismen etableras. Något som Gustav den femte in i det längsta motsätter sig. Men ute på Djurgården förbereder sig en arvfurste för sin kommande roll på det klassiska viset. Där ridträningen är en viktig del under loven från internatskolan i Lundsberg. Kungamaktens gradvisa förändrade ställning märks inte i prinsens utbildning som följer samma tradition som fostrat alla arvfurstar före honom. Som 18-åring tar prins Gustav Adolf inför regering, far och farfar och Sveriges samlade utbildningselit, studenten, på Stockholms slott. Inte helt utan besvär då teoretiska ämnen inte direkt var i prinsens smak. Under tiden har i södra Tyskland, i trakten av Coburg, en flicka vuxit upp med tilltalsnamnet Sibylla. Hon föddes 1908 på slottet Friedenstein som dotter till hertigen av Sachsen-Coburg och Gotha, Karl Edvard, och hertiginnan Victoria Adelheid. Sibylla har 3 syskon och fostras till en för den tiden ganska självständig ung dam som i enlighet med gällande överklassmaner tidigt får se sig om i världen. Och det är på en resa till England där hon som tärna på Lady May Cambridges bröllop får den allra första kontakten med prins Gustav Adolf. Vad de båda inte känner till är att arrangemanget från första början är uppgjort av prinsessan Ingrid som nu anser att det är hög tid för hennes reserverade 25-årige bror att bli förälskad en gång för alla. Prins Gustav Adolf hade fram till nu varit oerhört misstänksam mot flickors närmanden och avsikter. Men just bröllop inom högsta societén i Europa var mycket lämpliga tillfällen för ungdomar på samma nivå att otvunget träffas och kanske bli par. Och prinsessan Ingrids list lyckas. Redan 5 månader efter första mötet ingicks en hemlig förlovning vid ett besök på Frötuna hos Carl Bernadotte. Och den 16 juni 1932 kungjordes den officiella förlovningen under stor massmedial bevakning hos Sibyllas föräldrar på slottet Kallenberg i Tyskland. Nu var inte prins Gustav Adolfs val av hustru till allmänt gillande i alla läger här hemma i Sverige. Många såg med onda aningar nazismens framfart i Tyskland och var rädda för en alltför intim sammankoppling länderna emellan i och med giftermålet. Men för prins Gustav Adolf betydde politiska hänsyn inget. Han hade följt sitt hjärtas röst och det fick folk acceptera. Och äntligen hade han hittat någon som förstod honom till fullo.
Han var ju oerhört blyg. Och Om det är någon dålig egenskap, det vet jag inte. Men det är ett oerhört blyg helt enkelt. Men det kanske, i och med det så blir han... Där han blivit missförstådd i sitt uppträdande och kanske i så fall i många synvinkel uppfattat som arrogant eller lite sådär frånvarande på något sätt. Men jag tror att snarare var berodde på hans oerhörda blyghet. Och i och med det så hade han ju svårt kanske att uttrycka sina inre känslor på något sätt. För att han tyckte att han ville inte liksom... Det är med sig dem tillräckligt till inte dem, till dem som man inte kände personligt, utan då höll han dem inne för sig själv lite grann. Utan det var väl mer i de snevare kretsar som man verkligen kunde öppna sig och vara, så att säga, umgås på ett så att säga, öppet och fint och naturligt sätt som man var en person. Det blir ju lite kanske av det förhållandet att man har så stora förväntningar på sig och det, man kan väl kanske ibland känna det själv. Och då är det väldigt svårt att spela ut det här registret. Man tycker att det är liksom, det blir kanske lite för mycket teateri va, på något sätt. Och det är väl på, jag tror att det är väldigt tråkigt. Han blev nog i det förhållandet missuppfattad faktiskt. Han var en oerhört plikttrogen människa och arbetsmänniska och gjorde alltid sitt bästa i alla sammanhang.
Prinsens egentliga fostran till kung började när han som 18-åring efter studenten placerades som officersaspirant vid livregementets dragoner. Men redan som 7-åring blev lillprinsen insatt som volontär vid Svea livgarde och fullföljde därmed en gammal tradition att knyta arvfursten till Sveriges främsta förband. Och från och med detta tillfälle bar den unge prinsen alltid Svea livgardes uniform vid högtidliga tillfällen.
Det var ju på den tiden att man fostrades som officer helt enkelt. Så att det var en bra grundutbildning för att bli statschef en gång i framtiden.
Hade prinsen val egentligen?
Nej, inte på den tiden, det tror jag inte.
1932 når så prins Gustav Adolf löjtnantsgrad, men i och med förlovningen med Sibylla samma år intar det spirande familjelivet en allt centralare plats i tillvaron för prinsen, som tillsammans med sin kommande hustru planerar att flytta ut på Haga slott, som under prinsens överinseende restaureras.
Uppe på sin balkong står Sveriges arvförste hertigen av Västerbotten, prins Gustav Adolf. Han är vänlig nog att visa oss en fil av det rum han och hans prinsessa ska bebo.
Och när allt är i ordning ställt är det dags för det ståtliga bröllopet i brudens hemstad Kåburg. Den 19 oktober 1932 inleder en borgerlig ceremoni festligheterna. Och dagen därpå sker det egentliga giftermålet i Sankt Moritz kirke. Ett bröllop som i Tyskland röner stort intresse. Man betonar gärna vid den här tiden gemenskapen med grannen i norr. Och omedelbart efter bröllopet beger sig hertigparet på en månadslång bröllopsresa till Italien. Innan det är dags att komma hem till ett högtidligt officiellt mottagande i Stockholm.
Fredagen den 25 november väntade Stockholm utanför centralstationen på prins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla. Färden till slottet ska företagas i en fyrspänd galavagn, à la Domont. Kortegen går Vasagatan fram till Kungsgatan. Slottsbacken uppför. Och Stockholm har sett prins Gustav Adolf komma med sin prinsessa.
Och 2 år efter flytten till Haga kommer första efterlängtade barnet, prinsessan Margareta. Och en stoltare far går knappast att uppringa.
Han var ju väldigt familjetrogen. och barnkär alltihopa. Så att det känns mig också till exempel efter då, han kom ju direkt från staben i uniform och stövlar och alltihopa. Och ja, satt igång direkt den första jorden gick jag upp då in till barnkammaren och lekte med mina då, äldre systrar. Och hade ett väldigt fin kontakt och hade utan att byta om, utan det var så här. Ja, det gjorde han till det varje dag. Väldigt kär honom. Berättade också hur de bråkade med honom lite grann. Men, så att de har fina minnen.
Hertigparets tidiga år på Haga har av alla som kom i kontakt med familjen beskrivits som livliga, glada och med ett stort umgänge. 1937 föds så prinsessan Birgitta och prinsessan Desiree 38. Tre flickor på 4 år. Och nu börjar man på allvar misströsta. Blir det någon tronarvinge? Än finns det dock hopp. Prinsessan Sibylla är ju bara 30 år fyllda.
Tror du det är sanning? För det tror nästan jag. Att när solen är framme, en riktigt vacker dag.
Vid sidan av sin roll som familjefar och militär gav aldrig prins Gustav Adolf upp sitt stora idrottsintresse. Idrotten suddade ut klassgränserna och det otvungna umgänget med andra idrottsmän gav prinsen stor tillfredsställelse. Och i flera sporter blev han själv framgångsrik.
Som höger, prins Gustav Adolf, Nordholm, Malmö polisen. Stiga. Är du klara?
Ja, ja.
Gå! Ja, ja. Oh. Ja. Ja. Finns Gustav Adolf, leder 4-1. Igen. Är du klara?
Ja.
Gå! Attack som far. Första segrare och svensk mästare, prins Gustav Adolf.
Prinsen var en fysisk stark fäktare som kämpade ner sina motståndare. Och den här styrkan och segheten skaffade prinsen vid sina många och långa skidutflykter och skogsvandringar. Och hans intresse för naturen ledde honom snart till scoutrörelsen vars svenska ordförande han blev 1932. Och i den rollen startade han flera viktiga insamlingar. Och det var inför en insamling som denna unika ljudupptagning av prinsens röst kom till.
I år, kanske någon mer än någon gång hittills, så kan det behövas hjälp. Många är det sätt ni kunna hjälpa oss på, och alla är vi mycket tacksamma för. Hjälp oss att hjälpa, stöd scouternas hjälpaktion. När jag nu för er alla uttalar vår scoutlösen, så vet jag att ett svar, inte endast scouternas, blir att med glädje gå ut och hjälpa oss i vår insamling. Alltså, scouter, varen redo.
Men mest känd blev dock prinsen för sina insatser på hästryggen, vilket snart gav honom smeknamnet Ryttarprinsen. Men efter en del incidenter började det muttras om prinsens våghalsighet och dumdristiga järvhet, som han för övrigt inte var helt ensam om i Bernadotte-släkten, utan snarast måste betecknas som ett släktdrag.
Jag har också med gener och enzymer i kropp och så vidare. Vi alla är ju skapade olika, och jag tror på den här tesen att det sägs ju att en del har brist på vissa, och för att få stimulans i både livet och annat så behöver man kittla de här enzymerna som man har brist på. En del uppnår det med att spela bridge, en del uppnår det med att forska och man får en stimulans av det. En del går och klättrar i berg och i dagens läge verkar som de flesta ska hänga upp och ner ut för stup och så vidare för att samhället på något sätt är så ombonat. Man stimuleras kanske inte riktigt tillräckligt och då ger man sig ut på våldsamhet, man rasar lopp och man ska, ja, alla dessa saker. Och man har ett, det känner man väl själv lite grann, om man har ett offentligt liv och ett sånt arbete så behöver man någon form av släppa loss sina aggressioner på något sätt. Och det kanske ligger i sakens natur på.
Och 36 kom så prinsens idrottsliga höjdpunkt.
Han var med i olympiaden i Berlin som banhoppare. Men det han lyckades så bra här hemma i Sverige misslyckades totalt i Berlin, tyvärr. Så det var en väldigt kort ritt. Och det är ju sånt som hästar är ju, vad ska jag säga, nyckfulla. Så hästen var spänd och han helt enkelt vägrade. Alltså hästen vägrade på ett hinder och därför misslyckades. Så det är ju verkligen tråkigt när han har tagit många stora segrar i Sverige.
Vi har nu kommit fram till sommaren 1946. 3 år tidigare föddes det fjärde barnet, återigen en dotter, prinsessan Kristina. Och trycket på hertigparet börjar nu få gigantiska proportioner. Prinsessan Sibylla, som nu närmar sig de 40, skulle snart inte få fler chanser. Då kommer glädjebeskedet från Haga. En välskapt son som skulle få namnet Carl Gustav Folke Hubertus är född. Och de 4 sessorna kan visa upp underverket i Hagaparken. Allt har fallit på plats. Ännu går det naturligtvis inte att ens ana hur lik lillprinsen ska bli sin far. Hur intressen och egenskaper går i arv från far till son på ett nästan kusligt sätt.
Vi har ju blivit uppfostrade i samma syfte, om man så uttrycker det så. Och det inbegriper en viss skolgång, utbildning och hela det som ska leda framåt till den position som den nu har. Och det ligger ju då självfallet det här. Men på något sätt så också har man förstått att det ligger nog ganska mycket i generna helt enkelt också. Att man är ju fallen efter sina föräldrar och där ligger mångt och mycket. Och nu har jag ju inte kunnat bli direkt påverkad. Så det är inte det som har liksom drivit mig till det intressen som jag har. Lite grann kan jag väl säga att min mor då har försökt att föra fram de intressena som min far hade. Av naturliga skäl, man vill ju föra någonting vidare. Jag vill säga, naturlivet var ju också väldigt roade som min far var.
Vem blev kungens fadersgestalt med åren?
Jag är lite svårt att... I och med att jag inte hade förståelse för det, innebär att jag hade inte haft någon far, jag hade ingen far. Så hade man kanske inte riktigt samma, man kanske inte sökte efter någon, för man visste inte riktigt, man behövde söka efter en far. Men det var kanske snarare efteråt och det är klart att i vissa sammanhang kände man väl att kamrater hade sina fäder och de hade kul tillsammans och de lekte tillsammans och alltihopa och busade och ut och så. Och det är klart, och då kanske man tyckte att det var någonting som fattades. Men på något sätt så... Man flyttade det där åt sidan helt enkelt. Men det var väl då kanske att min mors, under hennes vänner, de ställde upp lite grann, eller de ställde upp. Och de kände ju min far väldigt väl. Väldigt trevligt umgängesgrupp. Och de ställde upp och de vissa samtidigt tog de ju hand om mig och tillsammans med deras barn så var man ute och fick ett, så att säga, ett vanligt familjeförhållande då med en liten extra pappa. Det hände ju, det är självfallet. Men det är klart att det blev inte, man hade ingen så att säga en fader, det stämmer nog att ingen direkt fadersgestalt att se upp till och kanske luta sig mot eller se hur man skulle uppföras eller hur man skulle tycka saker och ta ställning för eller emot och så vidare.
Tänker man som arvfurste, prins eller kung någonsin på det eftermäle som man i framtiden kommer att få, som inte säga den stämpel, men det betyg som kommande generationer sätter på?
Ja, det vågar man ju knappast tänka på. Ja, det är klart att det ligger någonstans i bakhuvudet och gnager på något sätt.
Vilket eftermäle önskar kungen på?
Ja, det ska inte jag stå här och uttala mig om. Det finns inte möjlighet.
Kungen har själv sent om sidor börjat forska om sin bakgrund, vilket i somras ledde till en utställning på Soliden i drottning Victorias paviljong, där ju redan tidigare en Bernadotte-samling finns. Och här ställde kungen ut en del av prinsens kvarlåtenskap i form av kläder och minnesaker till glädje för både allmänhet och släkt.
Det här började väl egentligen för ett år sedan när jag drog igång med den här verksamheten, den här paviljongen som har gjort det möjligt att göra sådana här utställningar. Och det blev att jag tittade i, för att komplettera den med bilder och material och sådär. Så gick jag och tittade album och så började jag hitta många fina såna här familjebilder. Och det slog mig att det här är något som fattas på något sätt. Va? Och den var då centrerad till drottning Victoria och de tyckte att det fattades någonting. Och sen tror jag faktiskt att det är en hel generation, min generation, som inte har känner till. Och det är väl snarare den kanske generationen då som är unga familjer och turister som rör sig på Öland. Och jag tycker det skulle vara väldigt, eller är väldigt roligt då, att kunna visa lite grann både min far, hans olika intressen och vad han stod för. Och att de har möjlighet att bilda sig en viss uppfattning om honom också som människa och en varm person och en stort så att säga, idrottsvän också.
Den 18 november 1995. Danskt prinsbröllop.
Kungligt bröllop har det varit i Danmark idag då prins Joachim gifte sig med miss Alexandra Manley från Hongkong. En fest inte bara för kungafamiljen dock, utan också för folket i en av världens absolut äldsta monarkier.
Fredriksborgs slott i Hillröd på norra Själland. Det är här prins Joachim och Alexandra Manley gifter sig. 50 kungar och 2 drottningar i en obruten kedja har regerat Danmark i mer än 1000 år. Danmark är världens äldsta kungadöme.
Det är säkert en av anledningarna till att kungahuset har så stark ställning. Och när det är bröllop, ja, då går folk man ur huset för att fira. Och då spelar det mindre roll att det är lillprinsen och inte kronprinsen som gifter sig.
Nu bor jag här i byn och så är det ju en stor begivenhet som sker idag. Och ja, faktiskt i hela Danmark kan man säga, mer eller mindre följer de ju med allesammen.
Are Chinese people also interested in this?
Sure, of course. Why not? I'm a Chinese. A lot of interest there. Especially you see, your princess is a... maybe one-fourth Chinese.
Det är gott om prominenta gäster i slottkyrkan. Europas alla kungahus är självfallet representerade. Här, det svenska kungaparet. Kanske har också vår tronarvinge något att lära här. Bruden kom ledsagad av sin fader som är av brittisk-kinesisk härkomst. Modern har österrikiskt ursprung. 9000 pärlor kantar den fantastiska brudklänningen. De vigs av hovpredikant Christian Thornberg, professor i teologi i Århus.
Så tillspörjer jag dig, Joachim Holger Valdemar Christian. Vill du ha Alexandra Christina Mandy som rösta i står till din äkta hustru?
Ja.
Lige så tillspörjer jag dig, Alexandra Christina Mandy. Vill du have Joachim Holger Valdemar Christian som hos dig står til din ægte mand?
Ja.
Giv hinanden disse ringe som tegn for jeres løfte.
Efter bröllopsakten far brudparet och gästerna genom Hillröd till Fredensborgs slott, som är det danska kungaparets sommarresidens. Och där festas det förmodligen långt in på natten. Och det danska folket gör säkert sammalunda om än på annat håll. För festa, det är något danskarna kan. Jag höll då mycket överraskande det här talet.
Detta är min första tale på dansk. Och jag hoppas inte det blir min sista. Det må ha lite tålmodighet med mig. Schackenborg blir vårt nya hem. Och det glädjer jag mig mycket till.
Efter det talet har hon lagt det danska folket för sina fötter. Och de kommersiella krafterna har inte varit sena att haka på. Uppsving när det gäller sånt här nu med anledning av detta bröllopet?
Ja, jag syns det är tryck på. Det är travlhet överfällt.